Sverige fyller 500 år och vi på P1 uppmärksammar nationaldagen i flera olika program, också här i Människor och tro.
Hejsan, William Löv, Örebro. Jag tycker att ni skulle prata mer om vad den lutherska inflytandet har på samhället idag.
Ja, vad betyder det lutherska inflytande och arvet idag? Tack för den frågan, William i Örebro. För precis det här tänkte vi prata om nu. Gustav Vasa älskade att höra musik på luta. Och den 6 juni 1523 valdes han till Sveriges och Götes konung. Och kanske tänkte han redan då att det vore ju rätt praktiskt om man kunde bryta med påven i Rom och istället styra en helt egen kyrka. Reformationen i Sverige, den gick stegvis, men resultatet blev att svenskarna gick från att vara katoliker till att bli lutheraner. Riter, tro och tankar förändrades. Men också den svenska identiteten. Sverige, 500 år som lutherskt land. Vad betyder det här arvet idag? Hur märks det? Och vad betyder det för vår självbild? Välkommen att lyssna på Människor och tro med mig, Åsa Furhagen. Mina två första gäster idag är Magdalena Dahlborg och Jonas Ek. Magdalena, du kommer från den katolska tidningen Signum och du är också knuten till den romersk-katolska kyrkan i Sverige. Och Jonas Ek, du är opinionschef på kyrkans tidning och nyvald domprost i Stockholms storkyrkoförsamling. Det är en stor fråga det här, men jag tänkte att ni får hjälpa mig utifrån era olika perspektiv. Magdalena Dahlborg, hur märks det lutherska arvet i dagens Sverige?
Det är ju en jättesvår fråga, för det är ju svårt att få syn på det som man är mitt i, så att säga. Och jag är ändå uppvuxen i Sverige, men som katolik.
Hur var det?
Det blir ju lite märkligt emellanåt på historielektionerna när man ska fira att de onda katolikerna slängdes ut och så.
Och hur kände du då?
Det kan vara svårt att försvara sig när man är liksom ensam katolik i klassen så där. Vi har ju en lite märklig situation där katolska kyrkan är väldigt stor och stark internationellt och så är vi en liten minoritet i Sverige, så man kan inte riktigt försvara sig heller, för då är det ju den stora starka som försvarar
just
sig.
Det.
Så det är lite komplicerat.
Jonas Ek då, vad tänker du? Syns det lutherska arvet idag?
Ja, men både och. Det är väl lite grann det som Magdalena är inne på, att tack vare eller på grund av den lutherska identiteten så fick vi en väldigt stark stat och ett, vad man länge kan kalla ett enhetssamhälle. Men det gjorde ju också att man kunde bygga det här samhället starkt och man hade samma tro, man hade samma värderingar och man hade liknande logiker både i kyrka och stat. Vilket gjorde att vi kunde bygga det samhället vi känner med stor tillit mellan olika funktioner och olika personer och sådär. Sen utifrån ett så att säga, religiöst perspektiv så finns det ett lutherskt ord som heter simul. Och det är latin och betyder samtidighet och paradox på något sätt. Det präglade lutherska människosynen men också kyrka och samhälle. Att religionen är väldigt integrerad i Sverige. Korset finns på flaggan, den är självklart på många sätt. Och samtidigt så spelar den en allt mindre roll i ett väldigt sekulärt land där den organiserade tron får allt mindre plats. Så att religionens roll blir lite simul, lite paradoxal i vårt samhälle.
Håller du med Magdalena Dahlborg?
Ja, en sak som slog mig när jag funderade över det här, det är ju framförallt att tvåregimensläran är så otroligt.
Vad är det?
Integrerad. Alltså att vi har en strikt uppdelning mellan vad som är kyrkan och vad som är statens uppgifter. Och i Sverige går ju det väldigt mycket längre än i många andra länder. Där det är fullkomligt självklart att trosamfunden inte ska lägga sig i för mycket, inte ha för mycket utbildningsinstitutioner, vårdinrättningar och så vidare, som är fullkomligt självklart att kyrkan driver i många andra länder.
Ja, spännande. Vi pratar idag om det lutherska arvet. Stanna kvar Magdalena Dahlborg och Jonas Ek, för nu ska vi tillbaka 500 år i tiden. Vår Gud är oss en väldig borg, eller Ein fester Burg ist unser Gott. Kanske den mest kända salmen av Martin Luther, och den finns en länge med i den svenska salmboken. Välkommen Martin Berntsson.
Tack.
historiker vid Göteborgs universitet och du har skrivit flera böcker om reformationen i Sverige. Ja, det här var väl en storm från Tyskland kan man säga. Jag tänkte att vi skulle plocka ut några milstolpar under 1500-talet då Sverige gick från att vara katolskt till ett lutherskt land. Det fanns både politik och religion i den här processen, eller hur?
Det gjorde det absolut från början till slut och det har ju alltid varit så i kyrkans historia att ja, men det vi kallar för religion, det vi kallar för politik och kultur och ekonomi, allt detta interfolieras och blandas och påverkar varandra.
Mm. Nu får du ta oss till ett möte i Strängnäs i juni 1523. Då samlades dåtidens elit för att diskutera angelägna ärenden för riket och där fanns också Gustav Eriksson som valdes till kung då. Han lägger två fingrar på Bibeln har jag läst.
Ja, han lägger två fingrar på lagboken står det i den här tyska källan som finns. Och det var troligen Magnus Erikssons landslag, om jag minns rätt. Och på den här landslagen så vilade också ett antal reliker.
Jaha!
Och detta är ju intressant för där lovar han ju då att skydda den heliga kyrkans rätt. Och den här själva kungavalet var ju också en, vad vi idag skulle kalla för en religiös rit. Det var en rit som blandas med gudstjänstfirande och med böner och med olika sakrala inslag. Han hade också en monstrans på sitt huvud och en monstrans är alltså ett kärl kan man säga, ett utsirat kärl som är väldigt vanligt ännu idag i många katolska kyrkor, eller i alla egentligen, som innehöll den heliga hostian som alltså är oblaten, alltså brödet som är konsekrerat eller välsignat av prästen. Mm. Så det, den innehöll det allra mest heliga. Så att själva akten var ju en katolsk akt och i alla fall formellt sett så var ju Gustav Vasa eller Gustav Eriksson då ännu att betrakta som en katolik som lovar att beskydda den katolska heliga kyrkan.
Mm. Men tror du att han redan då sneglat på reformationsrörelsen i Tyskland och tänkt att det där kan jag ha nytta av?
Ja, det tror jag. Därför att dels så året 1523 är en viktig brytpunkt, men det här med att statsmakten hade intresse av att underordna kyrkan på olika sätt och vis var ingenting som var helt nytt med Gustav Vasa, utan det hade hans tidigare regenter och ja, helt enkelt rikets ledare försökt med tidigare. Och i Strängnäs, alltså Strängnäs är ju reformationens vagga i Sverige. Långt innan det blir viktigt i Stockholm så kan man säga etableras ju reformationen i Strängnäs. Och där fanns ju då två personer som kom att bli väldigt viktiga. Dels en figur vid namn Laurentius Andree, som är ganska okänd idag tror jag, som befann sig helt enkelt i domkyrkan i olika funktioner och som sen blev Gustav Vasas kansler. Han var ju präst och viktig och runt 50 år gammal och hade även tidigare varit intresserad av att samverka med statsmakten. Och där fanns ju också den unge förmågan Olaus Petri.
Som två hade ideologer kan man säga bakom reformationen. Vad tror du att de pratade om?
De pratade nog, Olaus Petri hade ju studerat i Wittenberg, troligen för Luther och kunde nog komma med de här nya spännande idéerna. Och jag tror att Gustav Vasa lyssnade nog väldigt uppmärksamt och det gjorde nog även den här Laurentius Andree som ju var rikets kanslare. Det vill säga en sorts premiärminister. Och han var också den som faktiskt skrev Gustav Vasas ganska mustiga och ibland lite roliga tal. Så han var lite grann Gustav Vasas spökskrivare. Och det var också ofta han som höll talen dessutom. Så att han var en väldigt viktig figur.
Mm. Låter som en kreativ, teologisk och samtidigt en diskussion om makt och religion, eller hur?
Ja, jag tänker mig att det man pratade om där var att nu har vi äntligen kommit fram till hur vi ska lyckas förverkliga den här ambitionen att underordna kyrkan, vilket vi har försökt med så länge men inte lyckas. Nu har vi en lösning, vi får en teologisk sanktion från den här tyska stormen som du nämnde.
Sen händer ju saker slag i slag. Sverige bryter de officiella kontakterna med Rom. Man avskaffar katolska fester och högtider som Kristi lekamens dag. Och greppet runt klostren och kyrkornas egendom hårdnar. Hade Gustav Vasa kunnat klara det här utan sina ideologer Olaus Petri och andra?
De var viktiga, de här grubbarna behövde ju varandra. Olaus Petri och det här gängets lutheraner, de behövde ju få sanktion och frihet för att kunna förkunna. För det den gjorde var ju ansett som kätterskt. Det var ju någonting som skulle straffas egentligen. Och det fanns ju biskopar, särskilt Hans Brask i Linköping, han med brasklappen. Han yrkade ju på att de här skulle straffas och förbjudas och det ena med det andra. Och man skulle förbjuda alla lutherska böcker och liknande. Och där öppnade ju då Gustav Vasa för möjligheten att nej, men vi kan ändå lyssna på vad de säger och ta ställning till det efterhand och sådär. Mm. Så han öppnade för en viss tolerans mot den här nya gruppen. Och det låg ju i hans eget intresse förstås.
Just det.
Och sen behövde han ju även dem förstås för att få en teologisk sanktion för det han gjorde, som ju drevs väldigt mycket av ekonomiska och politiska motiv. Han bygger ju upp en ny stat här och han är i behov av ekonomiska resurser och han är i behov av att legitimera sin makt som inte alls var självklar.
De här ekonomiska resurserna, det blev ju också en diskussion om att dra in kyrkans egendomar, eller man gjorde ju det helt enkelt. Silver och kyrkklockor. Men det blev motstånd mot det här. Vad hände?
Ja, det vi hör, alltså i vårt material så bevaras ju röster som är kritiska. De personer som tyckte det här var en bra utveckling, de hörs ju inte. De som är snälla och sitter stilla i båten, de märker vi ju inte. Men vi märker en hel del kritiker. Det var ju en hel del revolter eller uppror både i Dalarna, som var ett starkt landskap ekonomiskt, och även i Västsverige och Småland. Dackupproret kom ju på sikt till exempel, men även i Västergötland. Mm. Och där fanns det ju då en kamp där man ville både förhandla, vissa ville förhandla med, andra ville avsätta Gustav Vasa, och argumentet var att han då var en kättare.
Men var det ett religiöst uppror eller var det en opposition mot kungens makt?
Allt det här samverkar ju, för att det handlar ju om att Gustav Vasa effektiviserar och centraliserar regimen och styret i Sverige, vilket innebär ett högt skattetryck och en infiltration i olika lokala angelägenheter. Men det innebär ju också då att man tar ut till strid för att värna om sina gamla goda seder, de gamla kyrkliga sederna som ansågs vara väldigt viktiga för vägen mot saligheten. Man slog vakt om sina kloster, sina sakrament och sin traditionella mässa.
När man väl bestämt sig så att säga att nu är vi lutheraner, hur behandlades de som inte ville lämna katolicismen?
Ja, och grejen är den att det tog tid innan man bestämde sig för vad man var för någonting egentligen. Det var ju först efter Gustav Vasas död som man satte ner foten där exakt. Men sen hur man behandlade motståndare, det berodde ju lite grann på vilken dignitet de hade. Vi hade ju flera biskopar som var kritiska och tveksamma, och många av dem gav sig av i exil, frivilligt eller mindre frivilligt. Till exempel nämnde Hans Brask och även ärkebiskopen Johannes Magnus. Mm. Däremot, när det gällde folket så tillämpade Gustav Vasa en princip. Det fanns en stark tilltro till lärandet. Reformationen var ju väldigt mycket ett pedagogiskt projekt. Man ville lära folket. Det var en del av humanismens arv. Bara folk lyssnar på predikan och fattar grejen. Bara de hör Bibeln läsas på svenska och hör den här nya goda predikan, då kommer de förstå. Så det satsas mycket på folkbildning, att lära upp folket ordentligt. Så Gustav Vasa försöker väl vara ändå lite varsam där. Han märkte ganska snart att folket vill ha kvar sina gamla seder. Och hans approach i början är mycket att okej, fine, låt dem ha kvar sin gamla mässa, men predika på ett lutherskt sätt, så kommer de sen efterhand säkert övertygas. Och det var en sorts naivitet kanske, en sorts tilltro till ordets roll, att ordet har en agens, den kan förändra människor på så att säga egen hand.
Innan vi lämnar 1500-talet, vad blev den stora förändringen för vanliga människor i deras religiösa liv?
Den stora förändringen blev att väldigt mycket av det sakramentala livet, alltså sakramenten och olika föremål och liknande som helig olja, heligt vatten och annat, grep in väldigt starkt i vardagslivet. Folk kände en viss trygghet i de gamla riterna som präglade både vardag och helg, och mycket av dem försvinner. Och det som nu kommer då, det är som sagt ett stort pedagogiskt projekt där man ska lära folket att man behöver inte ha just de här föremålen. Det finns annat att söka sin trygghet i. Och där kommer den här folkbildningen in, att man ska lära sig läsa och framförallt att läsa Luthers lilla katekes och hitta en trygghet i den här nya ideologin. Så att det blir en del av folkbildningen. Man möter helt enkelt ett nytt vardagsliv, ett nytt rituellt liv, ett nytt gudstjänstliv. Man får hitta lite annorlunda former att finna trygghet i.
Det säger Martin Berntsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och med oss här finns Magdalena Dahlborg från tidskriften Signum och Jonas Ek från Kyrkans Tidning. Vad är era tankar om reformationen i Sverige? Var det ett stort brott i traditionen med det katolska, eller var det något annat? Jonas Ek.
Ja, det är ju viktigt att komma ihåg det här att Luther i sin självbild är ju katolik. Han är ju augustinermunk och hans projekt är ju inte innovation att hitta på någonting nytt eller revolution att ställa allt på ända och kasta ut allt det gamla, utan hans projekt är ju en reformation, alltså en återskapelse av det som han tänker och tycker är den rätta läran. Han vänder sig mot det som han uppfattar som missbruk i sin tid för att framhäva de rätta bruken. Så att, och i det så menar han ju att han också så att säga, återskapar det katolska, det allmänna. Så att istället, det blir ju liksom ett brott med Rom, men det blir kanske inte ett brott med tron, skulle Luther säga.
Magdalena Dahlberg, håller du med?
Ja, jag tycker att det är viktigt att man håller fast i att det är båda delarna. Det är både brott och kontinuitet. För någonting händer ju alldeles påtagligt. Och det som vi har hört beskrivas, som är en process som kanske inte nödvändigtvis är Luther, som Jonas säger ju är katolik, eller med Gustav Vasa, utan någonting som växer överhuvudtaget i den långa fromhetstraditionen, nämligen att man bryter med kroppen.
Hur menar du?
Att man går till att tron helt och hållet blir någonting som sitter i huvudet. Man ska läsa, man ska höra, man ska predika. Så att det blir liksom ovanför halsen alltihop, så att säga. Medan de katolska riterna involverar hela den beskällade kroppen, människan som kropp. Där det blir väldigt viktigt att föremålen finns med, där man måste få röra vid statyer, kyssa statyer, gå runt i kyrkorummet, tända ljus. Det är lukt och det är smak och det är alla sinnen involverade.
Mm. Om vi spekulerar lite, vad hade hänt om Sverige hade förblivit katolskt? Vad tänker du?
Det är ganska svårt att säga någonting om, men det här är ju en rörelse som finns egentligen i Norden redan då. Och är, reformationen är väl som jag uppfattade en del av en större rörelse mot en större individualism och ett större fokus på kognitiv kunskap. Så det är svårt att säga vad som är vad. Och det är mycket möjligt att vi skulle ha gått ditåt alldeles oavsett, så att säga.
Jonas Ek, är det här den stora skillnaden att göra religion tillsammans med andra, fler riter, mot att bli en individ som möter Gud intellektuellt och genom att läsa Bibeln?
Ja, det finns naturligtvis drag utav det. Och det här bildningsprojektet som Martin Berntsson är inne på, det pedagogiska projektet, är ju slående. Jag menar, den läskunnighetsrevolution som reformationen innebär är ju slående. I början av 1800-talet så är det alltså 90% utav fattiga bondsverige som kan läsa. Det är ju häpnadsväckande naturligtvis. Inte minst när vi i dagarna möts utav nya undersökningar där var femte, fjärdeklassare har svårt att läsa. Då fattar man magnituden av det som hände. Men det är klart att baksidan kan vara att det blir väldigt intellektuellt. Men vi ser ju också på det som var den folkliga fromheten att barn och drängar och pigor, deras sätt att lära sig handlar ju om böner och det handlade om salmer. Och det är ju det levda troslivet. Så att jag är inte säker på att allt var sådär superintellektuellt hela tiden, utan man lärde sig nog genom praxis också i det reformerade Sverige.
Mm. Nu sitter ni i varsin kyrka, den största och näst största samfundet i Sverige. Vad är det bästa med ert samarbete idag, Magdalena?
Det finns en nyfikenhet. Framförallt under åren inför det stora reformationsminnesåret 2017 så arbetade man väldigt, väldigt mycket med just den gemensamma historieskrivningen. Att hitta sätt att prata med varandra och förstå varandras förståelse av vad som hände på 1500-talet. Och det där är ju liksom ett pågående projekt. Det är någonting vi fortfarande jobbar med, att försöka förstå varandra.
Mm. Är såren läkta? Har man samma bild av historien?
Man har inte riktigt samma bild av historien i min uppfattning, men man har förståelse för varandras bild av historien. Mm. Och jag skulle väl säga såren från 1500-talet, det är ju svårt att se att de är levande idag i särskilt hög grad. Snarare så ska vi från katolskt håll vara väldigt, väldigt tacksamma över att Svenska kyrkan har bevarat alla helgonbilder och altarskåp som på kontinenten slog sönder helt och hållet.
Och i Sverige, vad gjorde man av dem?
Då ställde man väl upp dem på kyrkvinden, ja, i princip. Så länge det inte var guld som behövdes för att betala soldater.
Mm. Så det katolska arvet fanns uppe på vinden?
Och under vitmålade väggar.
Mm. Hörrni, Luther på axeln, det är ju ett uttryck som kommer tillbaka då och då. En del menar att lutherdomen gett oss en alldeles speciell arbetsmoral, tillit till myndigheter och sådär. Jonas Ek, tycker du att det stämmer?
Ja, det stämmer ju så tillvida att många tänker så, men egentligen är det ju nog Calvin och Genève som vi ska beskylla för det där dysterkvisten som finns i viss reformerad eller reformerad teologi. Luther själv är ju väldigt levnadsglad och har ju en gudsbild som egentligen präglas av tillit och förtröstan till Gud. Däremot så finns det ju i Luthers teologi en tydlig kallelselära där vi kallas att göra det vi kan för våra medmänniskors skull. Och att vi behöver inte gå i kloster och vi behöver inte göra bara religiösa saker, utan vi kan tjäna Gud i det som är vårt vanliga dagliga värv. Att vi kan bli vid vår läst, och det är klart att det gör att det finns en kallelsetanke att vi ska göra det vi kan för vår medmänniskas skull. Mm. Men dystert tycker jag inte det.
Du lyssnar till Människor och tro om Sverige 500 år som Luthers land. Och en fråga som diskuteras är om den svenska kyrkan i sin lutherska form öppnade dörren till sekulariseringen. Och det blev ju en stark trend från mitten av 1900-talet. David Thurfjell är professor i religionsvetenskap och har skrivit flera böcker om den svenska sekulariseringen. Och han säger att det finns flera förklaringar till att Sverige blev sekulärt.
Om jag ska ta några då, så en första förklaring är ju just den starka maktposition som kyrkan har haft tidigare. Eftersom kyrkan var ju samhällets liksom administration och i princip helt förenad med kungamakt och andra maktordningar i det här landet. Och det gjorde att när människor sen kände kritik mot de här maktordningarna, då vändes den kritiken också mot denna kyrka som ju var dess administration och ramverk.
Den som alltså ville ta avstånd från makten såg kyrkan som en tydlig motpart med tanke på hur den just representerade överheten. En annan förklaring till det svala intresset för religionen i Sverige, det har att göra med att det i historien inte funnits något alternativ till vår statskyrka. Det har funnits ett religiöst monopol helt enkelt. Och för att göra det här lite mer pedagogiskt så gör David Thurfjell en jämförelse med en helt annan produkt som inte renar själen i första hand utan det du har på huvudet.
Tänk att det bara fanns en sorts shampoo. Ja, då skulle alla använda det här schampot, man skulle köpa det i affären och man skulle lägga minimalt med energi på sitt schampoval. Det skulle vara en sorts nödvändigt ont kan man säga, så man fick använda så lite som möjligt. Man skulle inte diskutera det, man skulle inte tänka på det, man var tvungen att ha det där schampot. Men så jämför man det med en konkurrensutsatt marknad där det finns 100 olika sorters schampo. Då kommer konsumenten också göra ett mer, ska jag säga, informerat och engagerat val av schampo. Och de som producerar schampot måste liksom slipa sin produkt så att den når fram till köparna. Och samma sak fungerar lite med religion. Är det en konkurrensutsatt religionsmarknad, ja, då måste liksom de religionerna då anstränga sig lite.
Sen så är det ingen slump att sekulariseringen gått längst i gamla statskyrkolutherska länder, eftersom just lutherdomen till sin natur är sekulär, det säger David Thurfjell.
Det här antiritualistiska elementet, alltså man tänker sig att man mäter religiositet i graden av rituell aktivitet, hur mycket man springer i kyrkan, hur mycket man ber, hur mycket man går på pilgrimsvandring och snurrar på radband och sådana här saker. Ja, men då har ju lutherdomen alltid uppmanat folk att inte hålla på med sånt så mycket. Man ville avritualisera folk. Det är en stor del av lutherdomen, är det här avritualiserandet. En annan del som finns i det lutherska är också det religionskritiska, motsägelsefullt nog. Alltså lutherdomen börjar ju med att Luther då, som ju var präst och munk, spikar upp en religionskritik på sin egen kyrkas port. Så att det religionskritiska, vad är det han säger då i sin religionskritik? Jo, han kritiserar för farliga kyrkliga hierarkier, för vidskepelse och för att religion kan bli ett farligt maktmedel och sånt där. Så att det som är religionskritiken finns liksom också inom ramen för den här religionen som man kritiserar.
Sverige beskrivs som ett av världens mest sekulära länder och samtidigt också numera ett av de mest mångreligiösa. Hur går det ihop? David Thurfjell, som också är en av initiativtagarna till Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet vid Södertörns högskola, han menar att det just finns ett samband, att det sekulära ger en möjlighet för de som vill utöva sin religion här, även om det för många kan låta lite märkligt till en början.
Det är faktiskt inte en motsättning mellan de här två, därför att det sekulära innebär ju också frihet att göra vad man vill och att tänka vad man vill och att organisera sig som man vill. Och så på ett sätt skulle man kunna säga att sekularisering är en förutsättning för en fungerande mångreligiositet. Och då är de två sidorna av det här myntet inte så motsägelsefulla som man skulle kunna tro.
Det menar David Thurfjell. Och nu har en till gäst här i Människor och tro, Mustafa Panshiri. Välkommen.
Tack.
Du är tidigare polis, samhällsdebattör och du har skrivit flera böcker på sistone om Sverige och den svenska självbilden som är lite i gungning om jag förstår rätt.
mer eller mindre. Tänker.
Mer eller mindre. Du har lyssnat här nu. Sverige är som 500 år som Luthers land. Vad tänker du?
Det som David var inne på tyckte jag var intressant, för att det här med att det behöver inte finnas en motsättning med att vara sekulär och ha ett mångreligiöst land. För det är precis det jag har föreläst om utan att kanske veta om det när jag varit ute. Att när jag ibland möter personer som är väldigt religiösa, att de kan säga till mig att ja, men allt det här som väst eller Sverige står för, det sekulära, det vill inte jag ha med att göra, utan jag ska ha min religion, det är det som är viktigt. Och att jag har förklarat att, men du vet att det är tack vare det sekulära som du kan ha din religion i Sverige.
Religionsfriheten.
Precis. Alltså att det är det som gör att du kan sitta i ett hörn och utöva din religion. Det är tack vare det sekulära samhället. Och att man kan se en pluett ramla ner att, ja, okej, det hade jag faktiskt inte tänkt på. Ja, det är ganska spännande. Mm. Men om jag ska spinna vidare på det. Jag tror att David har helt rätt, men har vi varit bra på att förmedla det till de mångreligiösa människorna som har kommit till Sverige?
Du har ju skrivit en bok just utifrån din erfarenhet av att möta afghaner som du själv är, som har kommit hit till Sverige under flyktingkrisen och så. Och boken heter Sju råd till Mustafa, så blir du lagom i världens mest extrema land. Är det något i det här som vi har pratat om som man borde berätta för de som kommer hit till Sverige?
Absolut, just det här med att religionen är en privatsak. Att man inte trycker det på andra. Och det här lutherska ångesten kanske.
Lutherska ångesten?
Ja, men alltså, jag märker ju det. Jag skriver i den här boken Sju råd att man ska respektera söndagsångesten. Inte söndagsvilan utan söndagsångesten. Därför att i Sverige vill vi inte prata om religion på det sättet. Vi har gjort upp med religion, säger vi. Men det kristna arvet lever ju kvar. Så på söndagar ger jag råd till nyanlända. Du ska inte tro att du kan planera storslagna planer med svenska. För på söndagar vill man ta det lugnt. För det är den här bryggan mellan att det var festkvällen innan och att man ska jobba nästa dag. Det är söndagsångest. Men inte söndagsvila, för då tycker de att du är konstig. De är inte alls religiösa. Mm. En kompis till mig sa att om människor kommer till Sverige och de kommer från miljöer där de har haft den här ångesten. Att vet hela tiden, har jag gjort rätt? Har jag gjort fel? Vad kan jag göra för att bli bättre? Har man den där arvet med sig så lyckas man bättre med integrationen i Sverige. Och jag kan se på min egen familj att religionen var hemma hos oss väldigt privat och väldigt påminner om det protestantiska.
En sekulär islam?
Väldigt sekulär. Däremot var vi väldigt kulturella av oss. Den afghanska kulturen var viktig, men det är en annan fråga. Min pappa kunde komma direkt ur duschen i förden handduk med bara överkropp och stå och be på mattan. Du vet, många muslimer skulle tycka att det är ganska vulgärt att göra så. Men det var hans sätt att säga till oss att skit i vad de andra muslimerna säger och tycker. Du säger att jag ber till min Gud, jag har en privat relation till Gud. Det är det som spelar roll, du ska inte låta andra påverka dig. Mm.
Du har skrivit flera böcker på sistone som liksom har temat att Sverige har tappat tron på sig själv. Har det någonting med religion att göra?
Ja, men just det. Jag har noterat att, som David var inne på innan, att vi är världens mest sekulära land efter Japan. Cirka 85% svarar att de inte tror på religion. Man till och med ser ner på de som är religiösa. Man förminskar det till att ja, men de tror på en gubbe med vit skägg uppe i himlen som övervakar oss. Vilka fåmar. Men religionen har ju också en roll i våra liv. Vi är ju liksom kodade till vara religiösa till viss del. Alltså de här frågorna om vad finns där bortom horisonten, meningen med livet och så vidare. Och de här frågorna, de försvinner ju inte för att du gör upp med religion, utan de tar ju sig uttryck på andra sätt. Så det jag ser i Sverige är de senaste åren att till exempel så kan antirasismen blåsa upp som en fråga som alla måste vara enade kring och kämpa. Och ingen får tvivla, för då tvivlar man på Jesus. Sen går det vidare till klimatfrågan. Det blir en jättestor fråga.
Som fotbollen? Alla...
Ja, absolut.
Nationalismen?
Och, till viss del. Och om någon ifrågasätter klimatet, alltså bara ställa några frågor, då blir man klimatförnekare som en kättare. Det påminner mig i alla fall om religion till viss del.
Men det täcker väl inte upp för alla religiösa behov? Det här handlar ju, som det låter, om dogmer och...
Ja, alltså, som sagt, det är inte 100% religion, säger jag. Men att det kvasir religiösa dogmer kan det påminna om. Mm. Men att det handlar i slutändan om gemenskap, man vill hitta en samhörighet med andra människor, tro på någonting tillsammans, någonting större än en själv och så vidare. Mm.
Du lyssnar på Människor och tro. Vi pratar om det lutherska arvet idag. Och jag vill koppla in Magdalena Dahlborg, Jonas Ek. Den här frågan om sekulariseringen. Har den pikat, sekulariseringen? Magdalena Dahlborg, vad tänker du?
Det där är väl komplext, för det är flera rörelser som sker samtidigt, så att säga. I nuläget så uppfattar jag att det snarare finns ett ökande intresse för tro i allmänhet, men faktiskt också för de etablerade religionerna.
Mm. Katolska kyrkan växer.
Ja, fast vi växer mest för invandring faktiskt i Sverige. Det är framförallt människor som kommer hit från Mellanöstern som är katoliker, som registreras allt eftersom, som gör att siffrorna ökar. Men däremot så ser man det i attityder. Om jag på en fest för 20 år sedan sa att jag var katolik, då hände det att folk vände på klacken och gick. Och det händer inte idag. Idag säger de, men åh, så spännande.
Jonas Ek, vad tänker du?
Jag håller med Magdalena att jag tror att också att man ser en attitydförändring, även om den förändringen ännu inte syns med några större effekter på statistiken, så tror jag att det finns en attitydförändring. För precis som vi har varit inne på här, att i det lutherska, i den bemyndigande människan som själv läser Bibeln och själv uppmanas ha en relation till Gud som inte går via präst och kyrka, så finns ju en individualisering som kommer som ett brev på posten. Och den är ju också sekulariserande. Och det ser vi ju i Sverige, att vi har hamnat där. Men nu ser vi också, så att säga, effekterna av den här extrema individualiseringen vi har med den ensamhetens epidemi som vi har blivit varse de senaste åren, som är betydligt starkare och tyngre än vad covid-19-pandemin någonsin var. Och den psykiska ohälsa som kommer, inte minst bland våra barn och unga, som i mångt och mycket lämnas ensamma med att snickra ihop en livsåskådning och sådär. Så det är klart att det finns en ökad medvetenhet om individualiseringens baksida, som är ensamhet och vilsenhet.
Men menar du att religionen ska lösa ensamheten?
Jag menar inte att religionen ska lösa ensamheten, men jag har den övertygelsen att jag tror att i de religiösa gemenskaperna, i de religiösa praktikerna, i de religiösa berättelserna, så finns det väldigt mycket material av det som människor saknar och söker i vår tid.
Mustafa Panshiri, du nickar här.
Ja, men det är just det där som vi har missat i Sverige, att vi stirrar oss blind på bollen. Och inte se, alltså om du aldrig sett fotboll och gå på en fotbollsmatch, och om du bara tittar på bollens rörelse, så fattar du inte vad fotboll handlar om. Utan fotboll är också det här lagspelet, det är ett lag som förlorar, ett lag som vinner, det är klacken, det är en pappa som tar med sig sin son för första gången. Det är också religion, det är det här liksom...
In i laget,
gemenskapen. Stirrar man sig bara på vissa religiösa budskap som man tycker är fånigt, då missar man hela grejen med religion.
Mm. Men du pratar ju om religionsfriheten också, är det inte det som sekulariseringen har gett oss? En stor frihet att slippa laget, slippa dogmerna och själv kunna utforma en åskådning som man är bekväm med.
Absolut, och det ska vi välkomna också. Men med det kommer också tvivel. För då är man ensam där, så bör man tvivla. Och det är inte alls konstigt, tror jag, idag att unga människor i Sverige söker sig till en sån som Jordan B. Peterson, till exempel, som har en kristen bakgrund och pratar om religion fast på ett annat sätt. Och det mest destruktiva, på andra sidan har vi en sån som Andrew Tate, som gör det mer toxiskt och sådär. För att unga tjejer och unga killar behöver vägledning på ett sätt som vi underskattar idag i Sverige.
Mm. Magdalena Dahlborg, vad tänker du om det här resonemanget? Religionsfrihet eller gemenskap?
Alltså,
ingen motsättning kanske?
Nej, det är inte någon motsättning. Jag tänker att det också i starkt religiösa länder kan förekomma religionsfrihet. Mm. Och kanske till och med en större förståelse för andra religiösa gemenskaper. Det är svårt att ha förståelse för religionsutövning om man inte själv har erfarenhet av religiös praktik. Så att säga. Så att det där är ju lite kluvet.
Mm. Det där vill jag instämma i, att folk som kommer till Sverige från andra länder, de har betydligt gemensam med andra som har fel religion, och gör en citattecken, än när de möter en ateistisk sekulär svensk som inte tror på någonting. De känner betydligt mer avstånd till den personen.
Då är vi inne på det där med att vi är så extrema genom att vi inte har en stark religiös tro, eller i alla fall om man ser det kollektivt. Martin Berntsson, som är med oss i en studio i Göteborg, historiker. Vad tänker du om det här lutherska arvet idag och sekulariseringen?
Mm. Det som är spännande är att allt fler forskare har lyft fram just välfärdsstaten och dess ja, i alla fall rötter i reformationstiden. För det som jag har nämnt förut här är att en sak som händer nu är att det sker man skapar en statskyrka, man integrerar kyrka och stat på ett väldigt konsekvent sätt, och det innebär ju att det vi kallar för vård, skola och omsorg hamnar inom statens domäner. Och det finns ju då olika teoribildningar kring att det här, alltså skolan är ingenting som är privat, eller som vården har inte varit privat utan det har varit någonting som hör till det offentliga. Och att stämmer det, så är det ju så att den nordiska välfärdsstaten har sina i alla fall rötter då i reformationstiden. Och en annan sak som är intressant i sammanhanget är ju, som jag tror Jonas nämnde i början där med svenska flaggan, att i och med att det här har integrerats, kyrka och stat, så tydligt, så ser vi kanske inte hur religiösa vi egentligen är. Vi tänker kanske inte på att det finns ett kors på flaggan. Vi tänker inte på att det kanske finns ett kors på ett visst universitetsemblem. Och vi tänker kanske inte så mycket på det här med att man har en skolavslutning i kyrkan, att man sjunger en psalm och att den psalmen har ett religiöst innehåll. För det tar man för givet, för det är så integrerat. Vi kan jämföra med Frankrike och helt enkelt södra Europa, där det varit mer av en sorts clash mellan sekularism och religion. I Sverige har det varit mer av en integration, och nu har det kanske kommit mer av en sorts frigörelse de sista 20 åren kanske. Men vi är lite blinda helt enkelt för hur mycket religionen egentligen påverkar oss.
Jonas Ek.
Ja, jag tänkte på det som Martin var inne på, det här. Någon har ju jämfört kristen tro i Sverige med ett operativsystem på en dator. Ingen normal människa funderar ju över sitt operativsystem. Det bara ligger där och jobbar. Men när det inte funkar, det är då man blir varse det, va? Och det är samma med religionen i vårt samhälle. Det ligger som ett operativsystem, och det påverkar väldigt mycket utan att vi märker det. Och jag tror att det är en ganska bra bild.
Tack för att ni var med i Människor och tro. Jonas Ek, Magdalena Dahlborg, Martin Berntsson och Mustafa Panshiri. Och vi på P1 fortsätter att diskutera Sverige 500 år. Och den 6 juni på nationaldagen kan du ringa till oss och berätta vad Sverige betyder för dig.
Sverige är mitt hemland, ett land som jag trivs i, som har stora möjligheter.
Jag önskar att det betyder gemenskap, respekt, naturen. Men det är ju inte riktigt så.
Det är ett bra land och det finns mycket skog och det.
Alla har möjlighet att växa och hitta sin talang.
Finns det något som är dåligt med Sverige?
Ja, det är vädret.
Okej, vi har fin väder där borta, men det finns mycket korruption i hemlandet. Så jag tror här i Sverige jag kan känna mig lite lugnare av allt.
Det är ju polariseringen som finns i samhället idag som jag inte är särskilt bekväm med faktiskt.
Några röster om Sverige idag. När är Sverige som bäst och när är det som sämst? Ring redan nu till telefonsvararen 08 784 1530. 08 784 1530 och berätta om vad Sverige betyder för dig. Är det ett minne, en doft eller en sång?
Sverige, Sverige, älskar den. En tiger som skäms, jag vet det. Tystnaden skräms, vad är det som händer?
Producent Anders Diamant, tekniker Christer Chanel och jag heter Åsa Furhagen. Vi hörs den 6 juni här i P1.